Ja, och först vill jag ju säga, som ni vet så talar jag östnordisk, östskandinaviska. Så om det är någonting ni inte förstår så kan ni gott sträcka upp en hand. Men om ni har spörsmål så kan ni notera det antingen i hukommelsen eller på papir. Så tar vi det bak efter. Och det här föredraget har jag lagt upp så jag kommer att visa rätt många Martinus-symboler. Men många av er känner ju till grundtankarna så jag kommer inte gå så mycket i dybden på alla symboler för det kan bli kedligt. Men jag kommer att fokusera på några ting för att när man ska tala om kulturen här och världsimpulser så måste man ha en bakgrund som man kan orientera sig. Så det är så jag har tänkt. Och då kan vi börja med den här första som ni känner till som heter vägen mot ljuset. Mot lyset. Ja, det är, alla texter, titeln står på danska. Som ni ser så är det tre band. En med farger längst ner och så är det en i mitten som är violett och en vit överst. Om vi tittar på den längst ner av de tre med fargerna där så är ju det utvecklingen, det som naturvetenskapen kallar den biologiska evolutionen. Och då symboliserar ju den röda färgen till vänster, det är ju planteriket och så sen har vi dyrriket som är den orangea färgen och så har vi den gula färgen som är det riktiga människoriket och dit har vi inte nått ännu, säger Martinus. Men vi är på väg till en helt nytt tillstånd och gränsen för det tillståndet är något som man kallar den kosmiska bevisstheten. Alltså vi kommer att få en helt annan bevissthet. Men vad jag vill visa med denna symbolen det är ju först det att det vi har själv varit med om hela utvecklingen. För vi har ett evigt jag genom tusendevis av inkarnationer. Och vi har en evig överbevissthet, alltså skap och upplevelsesämne. Det är den violetta färgen. Och så har vi det som syns i den fysiska världen. Det är ju de forskjelliga dyren och forskjelliga planter. Va? Men i verkligheten så är ju naturvetenskapen tror ju att vi är den vi är därför att av någon anledning så skapar naturen forskjelliga kroppar. Och så ser vi ut, så har vi fått en stor hjärna och så vidare. Men i verkligheten, Martinus vänder på det, så det är ju för att vi önskar det, bevisst eller obevisst, önskar klara oss bättre i kampen för tillvarelsen. Så får vi en kropp som bättre kan klara sig hela tiden. Och det sker automatiskt, så det är eviga talangkärnor som vi har. Vi är ju eviga väsen, så på det sättet så förbättras våra chanser till överlevelse och kampen för tillvarelsen. Och nu tror ju man att det är det enda som är drivkraften, för man känner ju inte till någonting annat. Och därför känner man inte till att biologiska evolutionen fortsätter, men nu är det humaniteten som ska utvecklas. Och det är inte längre kampen för tillvarelse. Och det är ju väldigt viktigt för kulturen, för antingen är den baserad på kamp och konkurrens, eller också är den baserad på rättfärdighet och att man tänker på sin nästa och försöker skapa ett samfund och en kultur där alla får det gott. Men eftersom man inte har den världsbilden så är det alltså kampen för tillvaron. Allting är baserat på konkurrens idag. Man ska göra karriär, man ska konkurrera och man ska kämpa sig fram. Men det är ju för att man känner inte till någonting annat. Vetenskapen kan ju bara se vad som har varit bakåt i den gröna strålen där. Och så kan man göra sig föreställningar av vad som kommer fram. I stort sett, men jordklotet befinner sig här i slutet av dyrriket och vi är på väg till nästa tillstånd. Denna utvecklingen gäller ju för alla dyrarter. Planterna blir dyr och dyren blir människor med tiden. Alla dör, blir människor. Men inte på våran planet. Det finns alltså en kolossal mångfaldighet. Och det ser man på denna symbolen här, att det är inte som så att vi har varit igenom alla slags utvecklingsbanor. Vi har inte varit, vi har måske levat i havet, men vi har inte kanske varit fiskare, det vet jag inte. Vi har inte varit fåglar. Alltså det finns forskjellige utvecklingsbanor. Men allesammans går från planteriket och utvecklas genom inkarnationerna till dyrriket och blir riktiga människor. Vi har en bana här som har ett kors. Det är svårt att se, men det symboliserar den banan som vi har utvecklats. Det är en patidysbana. Och det är klart att det finns ju många, det fanns ju i början många forskjelliga arter, till exempel neandertalsmänniskor, och det fanns alla möjliga. Va? Men allesammans blir ju människor, men kanske inte på denna planeten. Utan det finns ju hur många planeter som helst i världsrymden som liknar våran. Det finns också en massa planeter som inte alls liknar våran planet. Så det finns alltså forskjelliga slags planeter. Och vi var ju inte, levde heller inte på detta jordklotet när vi var planter och dyr, utan vi kom in här på en viss tidpunkt när det var möjligt för oss att inkarnera här. Och så är ju det, denna jordklotet är, där är ju vi jordklotens hjärnceller, så att det är vi, det är våran klot, alltså det är mänsklighetens klot i första hand. Och alla de dyren här som finns, de är ju gäster, va? Men de ska ju också bli människor, men det blir de inte på detta klot, utan blir de på andra klot, va? Så de är här i en viss epok av deras utveckling, och sen så inkarnerar de på klot som där de ska bli människor, va? Så man måste förstå att det är en interplanetarisk process, va? Som alla går igenom. Så det som är grundläggande är det att vi allesammans är evigt levande väsen. Vi har funnits i all evighet och kommer att finnas i all evighet. Vi kan inte upphöra att existera. Men däremot så är det som så att den fysiska kroppen, den varar inte i evighet. Ni vet ju att en bil varar heller inte i evighet. Man måste skifta ut den någon gång. Men det betyder ju inte att föraren slutar att existera. Han kan köpa en ny bil. Men vi kan också inkarnera och få ny kropp. Och så får vi ett uppehåll i den andliga världen. Men alla har detta fälles. Att vi har ett jag. Vi har en upplevelse och skapar förmåga som är evig. Och så har vi faktiskt det som är skapat. Och vi har inte bara den fysiska kroppen, utan vi har 6 stycken sådana här kroppar. Och vi, förutom den fysiska, så är det 5 andliga kroppar. Alltså. Och de är allesammans samlade i den fysiska kroppen så länge vi lever här. Men när vi dör så flyttas bevisstheten över på det andliga planet. Va? Och då har vi alla de här kropparna, så vi kan fortfarande uppleva livet. Och mer realistiskt och mer intensivt än vad vi gör här. Så att den fysiska kroppen är symboliserad med den orangea färgen. Och nästa kropp i räckefölje, det är alltså födelseskroppen. Det är den gula färgen. Så, och den är den som är näst mest utvecklad. Och så sedan så har vi alla de andra kropparna. Så därför kan vi gå igenom olika tillstånd och sfärer på det andliga planet. Alla levande väsen har samma struktur. Det här är en symbol som visar principen. Så en plante har också denna strukturen. Ett dyr har också denna strukturen. Ett andligt väsen har också denna strukturen. Men det som är forskjelligt, det är att blandningen mellan de här 6 energierna och de här kropparna, de är forskjelliga. Det är det som gör oss forskjelliga. Men denna symbolen visar inte det som är forskjelligt, den visar det som är fälles. Och då kan man, alla levande väsen utan undantagelse har denna strukturen. Och det är det som gör att vi lever evigt. Nu är det en svår tanke att tänka sig, alltså, att vi har aldrig någonsin börjat existera och kan aldrig upphöra att existera. Alltså det är inte bara det att vi har levat några liv förut, utan vi har aldrig begynt att existera. Och då ska man förstå hur allting hänger ju samman på det sättet att det är liv inuti liv. Det är liv nere i mikrokosmos och det är liv i makrokosmos. Stjärnhimlen är fylld av liv. Och det är ju världar som inte vi förstår, för det ligger i spiraler ovanför oss i utvecklingen. Och i mikrokosmos är det fyllt av levande väsen. Allting är levande och det är också levande väsen som utvecklas. Vare sig det är atomer eller molekyler eller det är levande väsen allsammans. Det finns ingenting annat än levande väsen inuti levande väsen. Och alltsammans bildar världsalltet. Världsalltet är mycket, mycket, mycket större än det som astronomer och vetenskapsmän känner till. Det finns ingen gräns. Det finns ingen gräns uppåt, det finns ingen gräns neråt. Det finns ingenting som är så stort att det är det största. Det finns ingenting som är så litet att det är det minsta. Det fortsätter i oändlighet neråt och oändlighet uppåt. Oändligt åt sidorna. Alltså det finns inga... Det är också svårt att föreställa sig, men allt sammans bildar en enhet. Och denna enhet är det som människorna har sökt i alla tider, som är Gud. Så hela världsalltet är en levande organism. Alltså det är levande. Alltså det materiella världsalltet är en levande organism. Men bakom denna levande organism finns det, precis som vi har bakom oss, ett jag. En upplevelse och skapelseförmåga. Och man kan inte uppleva och skapa ingenting. Det gör man med hjälp av andra levande väsen. Och alla de levande väsena, det är ju bland annat vi, men det är också alla levande väsen i mikrokosmos, alla levande väsen i makrokosmos. På alla planeter, alla försäljer dyrarter och planter och alla andliga väsen. Alltså i oändlig variation. Och alla utvecklas efter innanen. Jag trampade på musen där. Vi ska först få väck den där.
Man klipper sig nästa.
Jag vet inte vad...
Bara peka ut på skärmen, inte in på...
Ja, men det går inte att peka.
Ja, du är inne i männifältet nu. Du pekar på bilden nu, ja.
Alltså, så, ja. Nej,
och så tillbaka knappen.
Jag råkade trampa på... Ja. Man ska inte trampa på mus. Vi har alltså jaget här. Och så alla levande väsen. Här har vi jordklotet. Men det här gäller inte bara jordklotet. Det gäller överallt. Men jordklotet befinner sig i slutet av dyrriket. Och vi också. Vi är på väg. Om 3000 år, säger Martinus, för kosmisk bevissthet. Och då ser världen helt annorlunda ut. Det är en helt annan kultur och vi blir riktiga människor. Men planterna, de utvecklar sig och blir dyr. Inte bara på jorden utan överallt. Så att det här är ett kretslopp. Det finns inte några tomrum. Det är inte som så att, oj, nu manglar det någon där. Utan det är hela tiden fyllt upp. Alla utvecklar sig efter innan en. Och när de andliga väsena, de går ju in i ett nytt kretslopp och in i planteriket och dyrriket på nytt. Och då går de andra som var i planteriket och dyrriket in i de andliga sfärerna. Så det är hela tiden skiftar. Det eviga livet, det växlar mellan en fysisk materiell tillvaro och en andlig tillvaro. Mellan mörker och lys. Det här symbolen tog jag med för att visa att vi inte är alene i denna process. Det finns en försyn, och för vårat vidkommande så är det alltså kosmiskt medvetna väsen, bevissta väsen på det andliga planet som administrerar, som är chefer för våran utveckling på jordklotet. Det är alltså en grupp individer som sörjer för att vi får de impulser och de tankar, alltså hjälper oss fram. De är som en födslohjälpare, kan man säga. Och de ser också till, det är de som bestämmer vad det blir för politik och vem som kommer till makten, om det blir krig, om det blir fred, om det blir naturkatastrofer, om det blir humana förändringar eller om det blir konflikter. Och de bestämmer också i det små formatet. det finns skyddsänglar som hjälper oss. Så även om vi tycker att vi är alena så är vi aldrig det, utan det finns en kommunikation. Och då har vi de här väsen på det andliga planet, och då finns det en speciell grupp som är satt till jordklotet. Men det finns ju naturligtvis grupper som är satta på andra planeter överallt. Va? Men det som är intressant för oss är att det finns en grupp sådana här kosmiskt medvetna väsen som hjälper oss i den fysiska världen. De ser också till att planterna utvecklas och djuren utvecklas och får de impulser och den skepnad som de ska ha för att komma vidare. Och det är den fysiska världen som... Men varför är vi den fysiska världen? Jo, det är ju för att här har vi ju kosmiskt bevissthet, men den varar inte i evighet. Den ska förnyas. När vi har upplevt allting som går att uppleva, då måste vi bygga upp en ny kosmisk bevissthet. För ellers vore det inte evigt, va? Då skulle man komma till slut till en stampunkt, va? Där de inte kommer vidare. Så man måste bygga upp en ny kosmisk bevissthet, och det gör man. Man kommer in i ett nytt äventyr, kan man säga. Livet är ju ett äventyr. Det är hela tiden en nytt äventyr varje spiral. Och då kommer man in i planteriket, i den fysiska världen, och i dyreriket, där bygger man upp en ny bevissthet. Den kosmiska bevisstheten som princip, den är evig. Den kan aldrig försvinna. Men den måste byggas upp i varje spiralkretslopp. Och det sker genom att vi får hjälp att bygga upp vår bevissthet. Vi har ju en bevissthet som är större än dyrens bevissthet. Det kan man inte benäkta, även om många tror att dyren är lika så kloka som vi. Men det är ju de inte riktigt. Men de blir ju det efterhand. Men det finns också en bevissthet som är större än den vi har idag. Och det är den kosmiska bevisstheten. Så att vi ska vidareutveckla bevisstheten. Så att vi kan känna forskjell på gott och ont och rätt och fel. Det är ju spisandet av kunskapens träd. Så att i denna process får vi hjälp alltså. Och den hjälpen yttrar ju sig på olika sätt. Men det intressanta är ju det som Martinus kallar världens impulser. Va? Och världens impulser, det är det att när människorna blir mogna för det. Vi går ju på försäljare trin där vi blir mogna. Och då ska vi ha nya tankar som passar där vi befinner oss i utvecklingen. Och det är ju som så att det ska inte ligga för högt och det ska inte ligga för lågt. Så att om det ligger för högt så blir det, förstår man inte. Ligger det för lågt så blir det inte intressant, det blir inte inspirerande. Och sådana impulser har ju funnits hela tiden i historien och utvecklingen. Och det som är intressant för oss i närtid, i historisk tid, är ju den gamla världsimpulsen som kom för 2000 år sedan cirka. Som har gett upphov till världens religionerna. Och det är ju speciellt kristendomen, buddhismen och islam som nu i ett kosmiskt perspektiv, om det är 500-600 år bakåt i tiden eller framåt i tiden, det är nästan detsamma för jordklotets vidkommande. Så buddhismen var lite tidigare, kristendomen kom sedan och sedan kom islam senare. Nu är det så att Martinus säger faktiskt i sitt föredrag att kristendomen hade en sån höjd i sina tankar att den måste delas i två delar. Och det beror på att i ingen av religionerna så har vi nästa kärleken så starkt betonat som i kristendomen. Alltså alla religioner har ju någonting av humanitet. Men kristendomen har alltså en humanitet som är mest radikal. Och speciellt genom Jesus egen demonstration. Så han menar att det är huvudspåret. Så man skulle kunna tänka sig att det är spåret i mitten här. Det är tre spår, det är buddhismen och islam. Det är huvudspåret, kristendomen. Men de andra har ju också haft en stor betydelse. Och det vet man också att Jesus sa ju det att jag kan inte berätta allting för det förstår ni inte, utan det kommer talsmannen den heliga ande och förklara resten när ni kan förstå det. Och det är, ifölje Martinus, det är kosmiska analyser. Så det Martinus har skrivit, det uttrycker han klart att det är den fortsättningen som Jesus talar om, som står om i Johannes evangeliet. Det är alltså talsmannen, den helige ande. Det är inte Martinus, utan det är hans verk som är fortsättningen. Men ni ser ju att de här impulserna, de går långt tillbaka i tiden. Det fanns ju mörka impulser också en gång i tiden. Först ska vi lära av det onda. Eller vi ska lära oss magi, vi ska lära oss att få makt över andra. Och det ligger långt tillbaka i tiden, det kan vi redan. Men längre fram så ser ni att strålarna blir gula. Och det betyder att det är mera humana tankar. Men så småningom så går de upp i en och samma stråle, en och samma stjärna. Så att världsimpulserna som är nu, den är till för alla människor på hela jorden. Och man kan säga att det här säger faktiskt, skriver Martinus i en artikel som heter Kultur, att det är den västerländska så kallade kristna kulturen som är den som är den bärande. Därför att de andra har också haft betydelse, men de är mera inåtvända. Den västerländska kulturen har varit mer utåträttet. Men det betyder inte att de västerländska människorna har varit så humana. De har varit de mest krigiska. De har först utvecklat krig och vapen och fört krig. Men det har också lett till det moderna samfundet med skolor, psykehus och ett samfund där man inrättas så att man sörjer för alla borgare. Så att det är det som står i Bibeln, att i Abrahams säd ska alla släkter välsignas. Och vad är det där säd? Ja, det har ju ingenting med spermier att göra, utan det betyder att i Abrahams efterföljd, det vill säga Abraham var för sin tid human, för sin tid. Och det gjorde att judarna fick en impuls. De kunde ta emot Moselagen som gjorde att man kunde beskydda sin egendom. Och det kom en strafflag så att inte man skulle hämnas själv. Det var Moselagen. Och det gjorde att Jesus kunde inkarnera i denna miljön, i de här tankarna. Och, men så var ju det som ni vet, de tänkte ju sig Messias som skulle komma. Och de trodde han var krigsherre, så de blev skuffade, de blev besvikna. Så istället blev det romarriket som det bredde ut sig. Och romarriket var ju som EU idag nästan, det var öppna gränser, va? Det hade varit mycket besvärligare att breda ut det kristna budskapet om det hade varit gränser. Men tack vare att de hade det här stora imperiet så kunde de här nya tankarna bredas ut. Men det dröjde ju 300 år innan det blev accepterat. Men i alla fall så ser vi att idag har vi, man kan säga, ja, men den kristendomen finns ju inte. Nej, men det handlar inte om kyrkan. Det handlar om, alltså det var en trojansk häst, förstår ni den liknelsen? Alltså det kristna kärleksbudskapet kom in mitt i allt ihopa. Så även om det har varit krig och det har varit fortfarande är krig och det är vapen och det är alltihopa, så fanns det kristna kärleksbudskapet som har lett fram till att det finns sjukhus och att det finns skolor och så vidare. Och hela teknologin, vetenskapen, det är att man försöker förbättra villkoren för människor. Det var en trojansk häst och det sipprade igenom så mycket lys från Jesu kärleksbudskap att trots att man missförstod det alltihopa och fokuserade på synd och frälsning istället, så var det ändå, det kom igenom. Och det berodde på att människorna kunde inte ta emot i ren form. De måste ha det blandat. Och det var den kyrkan då. Men Jesu budskap har ingenting med kyrkan att göra. Kyrkan har inte monopol på Jesus. Utan Jesus leder fram till tredje testamentet. Och det är det som är fortsättningen på kristendomen. Så det är nu som kristendomen kommer. Och det har också med vetenskapen att göra. För att det är ju inte som så att det finns en speciell form för biologi och matematik i Sydamerika eller i Japan eller i Afrika eller i USA. Det är samma saker som man får lära sig på universitetet i hela världen. Det finns alltså en fälles kultur som härstammar hela tiden från den västerländska kulturen och Abrahams säd. Även om de andra också har haft betydning. Så att vi har de mörka världsimpulserna, det är långt tillbaka i tiden. De behöver vi inte längre. Vi har haft en period med gudomlig diktatur. Där människorna skulle lära sig att leva i ett samfund. Och sedan har vi alltså när människorna själv skulle bygga upp ett samfund, till exempel Moseloven, alltså det judiska folket. Och det är monoteismen också som kom. Och så har vi då Jesus och de andra religionerna när man begynte att få mera humana ideal. Att man skulle inte dräpa, det är faktiskt också islam att man inte ska dräpa även om det missbrukas också. Men det har de kristna också missbrukat. Och så har vi den åndsvetenskapen som kommer idag, eller det tredje testamentet. Så här kan vi följa en linje. Alltså. Det är huvudspåret som jag sa i världsimpulsen. Vi har Abraham som han var stamfader och så småningom kom Moses. Och i den miljön kunde de här tankarna, öga för öga, tand för tand, alltså det, straffet skulle överlåtas till en myndighet och man skulle ha rätt att behålla det man har stjålit för mig. Så att inte någon kom och tog det. Så i den miljön, judiska miljön, kunde Jesus födas och han fick några tillhängare. Men vad var det för tillhängare? Det var inte fariseerna och översteprästerna. De hade sitt, de trodde att de visste det hela. De var inte mottagliga, de var inte ydmyka nog. Så han kunde få enkla människor, fiskare och med hantverkare som tillhängare. Och det gjorde ju sedan att det kunde breda sig ut i romerska riket. Ni vet att apostlarna, de sändes ut för att berätta, fortälla om det här överallt. Det ledde till kyrkan som var en institution som tog upp lite grann av Jesu kärleksbudskap men som missförstod det och som trodde att det handlade om att bli frälst från synder. Va? Men det är inte det som är det väsentliga. Men tack vare att kärleksbudskapet var så högt i kristendomen. Men teologin var så dum, skulle man kunna säga, att den var totalt ologisk. Va? Så det dröjde inte, det varade inte lång tid förrän man började söka vidare. Man måste förstå hur kan Gud vara allvetande, allvis och allsmäktig, allkärleksfull. Hur går det ihop? Kan det finnas en Gud när det finns så mycket elände i världen och så vidare? Det gjorde ju att vetenskapen stimulerades för att man ville ju finna svar. Och tack vare det så fick vetenskapen, tack vare att det var en dum teologi så fick vetenskapen en skubb framåt. På ett annat sätt. De andra teologierna var ju också naiva men inte fullt så dumma som den kyrkliga. Så om det är någon som har spörsmål om det så kan jag exemplifiera varför det är dumt. Men kärleksbudskapet är bara. Det leder alltså fram till den moderna kulturen där vi har vetenskap och teknologi och alltihop. Men vi har ju inte någon kärlekskultur än. Och det är ju det som är meningen som ska utvecklas. Men vi måste först göra alla erfarenheter. Men då är det intressanta att man ser här då hur vi har ju fått influenser naturligtvis från Österlandet och judendomen. Det finns ju någonting fälles med den judisk-kristna traditionen till den moderna kulturen. Och judendomen har ju också influerat i kyrkan. Vi har ju också islam som har sina influenser. Den tidiga kyrkan den hade ju också grekiska influenser. Men allt sammans leder efter handen fram till en kärlekskultur. Det är ju så att allting måste läras från grunden. När vi lär oss ett hantverk, när vi lär oss ett språk, när vi lär oss en konstform, om vi ska lära oss matematik, så måste vi börja att öva. Men man börjar ju inte att öva innan man är intresserad av att lära sig. Att man är intresserad av att lära sig någonting, det kallar Martinus för A-stadiet. Alltså då kommer en tanke, det här vill jag gärna utveckla. Och B-stadiet betyder att nu börjar man gå in för det. Nu börjar man arbeta med det och man börjar utveckla det. Och det leder så småningom fram efter mycket träning till C-stadiet som är genialitet eller behärskning. Nu finns ju det olika talenter. Vissa talenter tar lång tid att lära. Det kan ta flera liv. Men så finns det talenter som man lär i ett liv. Till exempel att köra bil. Vet ni, det tar inte så lång tid. I början så ska man finna ut hur man växlar gear, säger man det på norska. Men vad sitter nu det hela och vad sitter gasen och bromsen? Men sedan så tänker man inte på det, så kan man sitta och snacka och så kan man lytta på radio och man tänker inte på vad man gör. Det är automatik. Det är ju principen, men så finns det talenter som tar mycket, mycket längre tid. Men när vi ser någon som är virtuos på olika områden så är det mycket träning. Man har övat och det kan ta flera liv. Men det är samma sak med kulturen. Den ska också läras. Med de nya tankarna, de nya idéerna som kommer, de ska också integreras. Och om vi nu tittar på våran utvecklingsbana så har vi gamla testamentet som med Abraham och Moses och det där. Det var ju en gång ett A-stadie, alltså man var intresserad av att få ett förbättrat samfund, för att det var inte speciellt praktiskt att man skulle gå och vara frykte hela tiden, att man kunde bli dräpt eller att man kunde bli att det är kärler eller någonting sånt där, va? Så man måste ha en orden. Så det var ett intresse. Men ni vet ju att det var inte så lätt med Moseloven heller. För Moses, han gick upp på berget och så när han kom tillbaka så hade de byggt en guldkalv som de dyrkade. Och så dansade de kring guldkalven som det var. Och då blev Moses så sint så att han smadrade de här stentavlorna. Och så måste han gå upp på berget en gång till. I följe myten, alltså om det är sant eller inte. Men det är ju symboliskt. Så när han kom tillbaka andra gången så var det hårdare bestämmelser. Nu ska det vara ordning här. Och det ledde ju fram till monoteismen. Alltså det fanns bara en gud. Det fanns inte massa gudar. Alltså. Och det var alltså att man skulle börja öva på det där. Så kom vi fram till Jesu tid. Då var det ett övelsestadium på allt det som Moseloven, ni vet ju att fariserna, översteprästerna, det var ju integrerat i samfundet. Alltså man skulle följa de lagar och bestämmelser som fariserna och prästerna hade. Men så kom ju Jesus, det nya testamentet då, med nya tankar. Gud var inte så farlig som man trodde. Han blev inte sint hela tiden utan han var kärleksfull. Alltså, man skulle inte vara bange, man skulle inte frukta Gud utan man kunde be till Gud. Och det var alltså någon som älskade oss. Va? Nästa kärleken. Det var alltså nya tankar. Och då var det några människor som inspirerades av det. Det väckte ett intresse. Det här ville man gärna ta till sig. Och de var mottagliga. Det var år 0 så att säga. Om det var år 7 eller om det var minus 7 eller det ligger med Maja. Alltså, men symboliskt sett så var det alltså med Jesus så kom det en vändpunkt i jordklotets historia. Och så kommer vi fram till idag. Då kan man säga att Moseloven, den är realiserad. Den finns i samfundet. Det är öga, alltså strafftänkandet och det är också egendomsrätten. Va? Alltså att man ska och det är också det girigheten och kapitalismen och konkurrensen och alltihopa det här. Men det var ju ett nödvändigt mellansteg. Men så har vi samtidigt human politik. Och det bygger ju på gamla tankar som har med kärleksbudskapet att göra, med Jesus att göra. Så man kan säga att det finns en kamp. Det här skriver Martinus om i fjärde bandet av Livets bok. Det finns en kamp mellan gamla testamentets ideal, alltså den starkes rätt, och så det nya testamentets ideal, som är alltså att man ska älska sin nästa och att det ska vara rättfärdighet. Och så kommer ju det tredje testamentet med Martinus, som är en direkt fortsättning. Så ni ser att det här är en gudomlig plan. Det är att det är kontinuum. Alltså det är inte något brottstycke. Det Martinus har skrivit, det är inte någonting som är separat. Det hänger ihop med gamla testamentet, nya testamentet och det tredje testamentet. Det är alltså fortsättningen på kristendomen. Och det är därför Martinus kallar det tredje testamentet och ville hellre ha det namnet än kosmologi. Han vill ha tredje testamentet för att visa sammanhängen, Guds plan. Nu är det så ordnat att alla de här stegen, de är som raketsteg när man ska ut i rymden. Så vet ni att det första trinet, det bränns upp. Men så har man fått fart och så kommer nästa steg och så har man fått lite fart igen och kraft. Så på samma sätt i kristendomen, den finns inte kvar i kyrkan, den finns kvar i all human politik. Den har kommit ner på jorden. Kyrkan har spelat ut sin roll. Det är inte det som framtidens människor behöver. Alltså jag menar man kan ha kyrkor är ju vackra och sånt där. Det är inte det, men det är inte den gamla teologin, det är inte den som är lösningen för moderna människor. Och därför kommer ju tredje testamentet. Så att de här stegen, de har bränts, men de har gett kraft åt utvecklingen. Och så kommer vi fram till, man behöver inte längre det gamla testamentet. Kristendomen, den har realiserats. Och man börjar också få Kristuspolitik, alltså de tankarna som Martinus skriver, de som är mera detaljerade, som är mera nyanserade, börjar att utvecklas i samfundet. Till exempel att det blir rättfärdighet, en bättre fördelning, att alla människor får del av välfärden. Men det ska leda fram i sin tur till det färdiga människoriket när det blir en självfullighet. Att alla älskar innan och man ska inte ha någon orättfärdighet i samfundet. Allting är till gagn för människor. Och så är det inte idag. Många missförstår det här med Kristuspolitik och tror att det är världenstaten. Men världenstaten har vi här. Allting börjar med politik. Kristuspolitik är inte detsamma som världenstaten. Det är alltså, vi vet ju att det finns politiska partier, men de har ingen framgång för att det är för radikalt ännu. Men i framtiden blir det inte radikalt. Så här ser man Guds plan, försynets plan. Och om man ser tillbaka, här är ju en symbol som visar allt möjligt, men jag vill fokusera. Det här har inte jag klarat själv, det har jag fått hjälp med en gång i tiden. Men en gång så levde vi som naturmänniskor och vi hade en föreställning om den andliga världen och men man visste inte vad det var, utan man gjorde sig en föreställning som passade in i ens egen värld. Alltså det fanns gudar som hjälpte en med jakt och som hjälpte en att att fånga dyr och så vidare. Det var mycket födelser och lite intelligens. Så växte intelligensen lite grann, men födelsen dominerade en gudfarmen. Och så var det alltså att man trodde på en gud, men man trodde att den guden kunde bli sint och ibland var på gott humör och ibland på dåligt humör. Och så småningom så kommer det så mycket lidelser och problem med världskrigen och så vidare. Så säger man, det kan inte finnas någon gud till när människorna får lidelser. För man förstår inte varför. Och det är ju intelligenten växer, så säger man, vi behöver ingen gud, vi behöver ingen andlig värld. Allting är bara materiellt och alltihopa, det drejs om materien. Och när vi lever detta livet färdigt så är det slut och så vidare. Man tror på döden. Man tror att livet upphör. Men det ska ju leda fram till en likvikt, en balans mellan intelligens, den gröna färgen och den gula färgen. Och det gör ju då att man får en riktig gudsförhållande. Gudsförhållandet är ju väldigt viktigt i Martinus tredje testamentet med det personliga gudsförhållandet. Att man, bönen får en renässans. Nu om man tittar lite mer, ja här har ju vi då de världsimpulserna. Man ser ju att världen domineras väl fortfarande av religioner, kanske inte så mycket i Skandinavien, men vi har ju den nya världsimpulsen som är de lysa strålarna som tränger in här, men så har ju vi de gamla religionerna, och så har vi ännu äldre föreställningar, naturfolk som håller på att försvinna. Och ni ser att det gäller ju alla världar överallt i universum och får sådana här impulser och strålar. Så att det är den nya världsimpulsen. Den här symbolen gäller när Martinus skrev den. Och den flyttar på sig hela tiden. Så om några hundra år så skulle man alltså få flytta den här lite grann. Om den ska vara aktuell. Och redan nu så har den väl flyttat på sig. För människor är inte lika gammaldags religiöst inställda idag som de har varit. Vi blir mer materialistiskt inställda. Och det är en övergångsstadium. Innan man börjar förstå att Gud finns och den andliga världen finns. Och bönen har betydelse. Och vår nästa kärleken är lite. Ja, men med hänsyn till kulturen nu. Vad kan det vara för en kultur som existerar? Det måste ju vara en kultur som är i harmoni med där människorna befinner sig. Alltså man kan ju tycka att det är mycket ofullkomligheter i samhället, men det kan ju inte vara annorledes. Här har vi en normalfördelningskurva, och det känner de som förstår statistik och sånt känner till. Det är en klassisk, alltså det är en variant av det här. Och då är det så att de människorna som är på böljelängd precis med det som finns i samfundet, de finner sig ju allra bäst till rätta. Men så finns det ju de människorna som är lite efter i utvecklingen och de som är lite före i utvecklingen. Det är en kontroversiell tanke som är typisk för Martinus. Och det är ju en tanke som är mycket, mycket laddad. Det är att människor befinner sig inte på samma utvecklingstrin. Men det betyder ju inte att människor ska behandlas orättfärdigt. Alla ska ju behandlas och alla ska ha rätt och få ett gott liv. Men vi ser ju att de IS-krigarna, de är inte lika utvecklade som en civiliserad människa till exempel. Det finns forskare, men man ska ju inte spekulera för mycket i det, men att förstå principen i det hela. Och då finns det en undre värld. Det är ju de människorna som inte kan tillpassa sig samfundet, de blir kriminella. Nu finns det många orsaker till att man blir kriminell, men det finns ju också någonting inbyggt som gör att man kan förledas till att bli kriminell. Det kan ju inte vem som helst. Det är ju inte som så att alla fattiga blir kriminella. Va? Det finns fattiga människor som är hur ärliga som helst. Så, men har man det, är man inte färdig med det här så kan man alltså bli kriminell. Men det finns också inte bara en undre värld utan en övre värld. Och då finns det människor som är lite före i utvecklingen. Och då kan det leda till vissa konflikter, va? Som gör till exempel att man vill inte vara med på militärtjänstgöring. Va? Det kan vara att man är vegetar och man får det lite besvärligt när man ska på släktkalas. För så blir de ledsna om man inte spiser kött och så vidare. Och så det kan också vara att man har en annan sexuell läggning som de andra inte kan förstå. Så får man också problem. Så att det kan vara lika så svårt att tillhöra den undre världen och inte kunna tillpassa sig som att tillhöra den övre världen. Det är lättast för det flertalet som befinner sig på böljelängden. Men det är inte så ens att alla tänker likadant. Och det beror på att vi är på försäljning och utvecklingsstrid. Så egentligen så tillhör de här människorna en kultur som kommer senare. Och det kommer ju en dag när kulturen passar de här människorna. Och så på samma sätt så har det varit en kultur som passade bättre för de här människorna som var i undervärlden. Jo, den här symbolen visar ju de här olika världsimpulserna. Det finns ju människor som fortfarande är mottagliga för religion, alltså den dogmatiska religionen. Här finns tre olika typer, alltså det finns de som är födelsesdominerade, intelligensdominerade eller som är lika viktiga. Och så finns det de människorna som inte längre kan tro. Det är alltså den nya världsimpulsen. De kan antingen vara lika viktiga och då är de mottagliga för åndsvetenskap och retreat-testamentet. Men så är det, kan det vara födelsesmänniskor så de kan vara mottagliga för allt möjligt, även New Age och allt möjligt sånt där. Och så finns det de som är intelligensdominerade, som är mer skeptiska vetenskapsmän och så vidare. Det finns flera detaljer kring det här, men jag har hört att ni har redan haft något seminarium om det. Men det viktiga är att ni kommer ihåg symbolen med jordklotet här. Det är ju samma här, att det är den nya världsimpulsen. Vi har den gamla världsimpulsen. Den här nya världsimpulsen är fortfarande materialistisk. Men den ska ju bli åndsvetenskaplig med tiden. Men det blir en motsättning här. Det finns de som tror på det viktigaste för dem i de heliga skrifterna. Va? Och de här människorna är det viktigt att tänka kritiskt, att försöka förhålla sig vetenskapligt. Va? Det är ju inte alltid man träffar rätt, även om man tror att man är vetenskaplig. Och så. Men i alla fall, man försöker vara kritisk. Och då leder ju detta till en motsättning mellan människor, typer. De som är influerade av nya världsimpulsen kan ju inte förstå hur kan man vara så dum som man tror på heliga skrifter. Men de här människorna, de kan ju inte förstå att det här med mänskliga rättigheter och demokrati och så vidare, att det är så viktigt. De heliga skrifterna är viktigare. Men vad de förstår det är att de har blivit utnyttjade och förtryckta kanske och orättfärdigt behandlade. Det kan de förstå. Men det förstår inte de här människorna att de har behandlat många människor. Vi har ju kolonialismen och imperialismen och slavhandeln och allt möjligt. Så man ser här att det finns en motsättning och det gör ju det att det uppstår konflikter på jorden. Den sätts i brand. Det är symboliskt. Det är ju inte någon fysisk brand. Så att även om det kommer in alla de här starka strålar och impulser och världsimpulser så blir det en skugga här. Lyset kommer inte in på grund av intoleransen, att man bägge de här parterna är krigiskt inställda, är de intoleranta. Sen finns ju den tredje grupp som är mer förstående, va? Men de här kan inte förstå varandra för de har försäljliga tankesätt, va? Och det kan ju illustreras här, nu är det bara ett exempel så man ska inte ta det så högtidligt här, men det är inte Muhammed, som det är inte så farligt. Det är alltså någon som, det kan också vara en buddhist och en kristen, det spelar ingen roll. Men det är heliga skrifter här, och det är en minaret, men det kan vara någonting annat. Och så har vi då den moderna människan med pressfrihet och yttrandefrihet, och det är pennan här, så det är medierna alltså. Jag tyckte det var en ganska illustrerande bild.
Har du lagat den själv?
Nej, det är från en avis. Men det gäller inte bara islam, utan det gäller all form av dogmatiskt tänkande. Men vi upplever ju en motsättning här idag där man ser de tendenserna. Så vi har ju det här ofullkomliga människoriket, alltså i världen. Den är indelad i tre delar kan man säga, världen, med de olika försäljare staterna, med försäljare regeringar som har olika ideal. En del har orangea ideal som är lite mera auktoritära, diktatoriska av olika slag. Och så är det några som har mera humana, demokratiska ideal. Och man ser ju att alltihopa kommer ju från världsimpulserna och kommer från högre orter. Så man kan ju inte ha en annan regering eller ett styrelseskick än flertalet är på böljelängd med. Men nu är det många faktorer, till exempel diktaturer kan ju få sin existens på grund av att det är arbetslöshet, och så om man blir soldat, militär, så får man pengar, va? Och så kan man försvara en diktatur och så vidare, för att man måste tänka på sin egen existens. Men man kommer ju till stadium när man inte vill vara med till det här. Men i varje fall, det intressanta är att Martinus skriver om den här symbolen, att nu ska man inte tro att det här är söder och det här är norr, att det är så enkelt, va? Men så motsäger han sig själv. Så att säga, för det kan finnas stater som befinner sig här som har mycket av de här tendenserna. Så säger han att i alla fall att det handlar om söder och norr. Bland annat hade han kunnat sagt att de staterna befinner sig här, men han säger först att man ska inte tolka det som att det är bara de, att det är de nordliga staterna som är mest, eller naturligtvis sydliga också, Australien och New Zealand och så vidare. Men han motsäger sig själv lite. Så det är ju någonting ändå, att man ser att det är i de tempererade zonerna som samfunden är mest civiliserade, trots allt. Nu kommer ju karman eller skepnen ofrånkomligt, för att det ska ju inte förbli på samma sätt. Det måste förändras. Och det upplever ju vi idag, att det finns en uppdelning. Det finns krigszoner där människor blir dräpta. Och det är alltså, nej, jag tror att det är här man blir dräpt ögonblickligen, och här blir man alltså skadad och kvästet och lemlästat. Alltså vi ser ju alla flyktingar, och så har vi en del av världen som är någorlunda beskyddet. Och vi ser ju här att det här pågår ju redan, och det kan ju komma till en kulmination. Men det är ju inte meningen att 2/3 av världen ska ha konflikter och krig. Va? Utan det ska ju bli så att 2/3 av mänskligheten blir fredliga. Så kan ju det bli en förändring. Och man kan ju inte ha kvar det här att stormakterna har veto och blockerar. Alltså man måste ju få en enighet i FN, Förenta Nationerna. Och man måste ju kunna arbeta fälligt så att man hjälps åt. Men så länge man har nationalistiska intressen, så går det inte att förena världen. Världen måste förenas, men den ska inte förenas på grund av kapitalism. Den ska förenas på grund av samarbete. Inte för att tjäna pengar, utan för att man ska få en värld där alla får ett bra liv. Och där är vi inte ännu, men meningen är ju att vi ska komma fram till världsstaten här. Och där alla är inställda på detsamma. Det tar ju tid det här. Det kommer att ta många århundrade. Men det går ju trin för trin. Och så småningom blir ju det en världsregering där det bara är de som är mest utvecklade och har kosmisk bevissthet som sitter i styrelsen, som är chefer. Och så har vi, alla länderna har samma inställning, och den är baserad på grönt och gult, det vill säga det är intelligens och födelse, det är nästa kärlek. Så det är ju framtiden. Man kan ju också titta lite grann på vad är det som utmärker en människa som är kultiverad och civiliserad och sånt där. Nu kan man inte titta på det här och så tänker man, ja, nu ska jag bli sån, alltså det är ingen teaterstycke, utan det är en långsam organisk utveckling. Men alltså, det är ju det att man har en tjänande inställning, man intresserar sig för sin nästa, man vill att alla ska ha det gott, man har inga fiender, alltså man begynner att älska alla. Och utan att man har antipati mot människor. Det kan ju man göra för att man förstår även de som är mörka till sinnes. Man kan förstå även dem. Man är pacifist, man deltar naturligtvis inte i någonting med vapen eller militarism eller sånt där. Man vill inte dräpa vare sig människor eller dyr. man är dubbelpolig, och det där är ju ett kapitel för sig, men det betyder att man, det manliga och det kvinnliga försvinner ju. Alltså vi kanske är glada för att vara män och kvinnor, va? Men det är inte det som är framtiden. Vi ska, det manliga och kvinnliga förenas ju. Så vi blir lika. Män och kvinnor blir lika. Och till slut så finns det inte män och kvinnor, utan vi blir människor istället. Och då kan vi älska varandra. Men det att vi är män och kvinnor, det är ju baserat på äktenskapet och att man ska föda barn och familj och så vidare. Och det får ju man göra så länge man har lust till det. Men vi är på väg mot någonting helt annat. Och det blir ju en mycket mer frigjord syn, där man inte är bunden till en människa, utan att man kan älska alla. Och att det är inte på betingelser, utan det är, man är fri. Va? Men jag har ett stycke väg tillbaka. Men man är ödmjuk och man har humor och man har inte sådär stora fordringar på livet. Men man kan ändå ha det. Vi får ju allesammans det mycket gott. Vi blir ju som förmögna allesammans. Men det är liksom inte det som är det viktiga. Utan man förväntar sig ingenting som är omöjligt. Självständighet. Att man inte är avhängig av vad flockens mening eller vad de, utan man har en inre styrka. Man har visdom. Och man är alltså, sandheten är alltid välkommen. Det är inte så att man tycker att sandheten blir obekväm på något sätt. Man tror inte på dogmer, utan man har en logisk och intuitiv ämne. Och man har en konstnärisk och kreativ inställning. Alltså man är skaparväsen. Och så är det gudsförhållanden med bönen där som är kolossalt viktigt. Vi ska se här. Jag har mer material, men det materialet kan vi ha i reserv. Bland annat, om ni är intresserade av det senare, så kan man titta lite grann på vad de här 12 punkterna betyder. Martinus har ju beskrivit 12 punkter som är den nya världens kultur. Men vi kan ta det efter behov, efteråt. Så vi springer över det tills vidare, för tiden har löpt. Men i varje fall så har vi denna symbolen som visar hur det ser ut i världen idag. Vi har en sorts Ragnarök med naturkatastrofer, men det är också krig i världen. Det är alltså, världen har en illebrand och människor tror på att döden existerar och att det gäller att konkurrera och klara sig gott i livet. Och då får man konkurrera, då får man ibland hämnas och då får man ibland slå ut de andra. Så istället för att, om man möts av något obehagligt, så är man obehagligt tillbaka. Och så är man bunden i det här liv efter liv, för det är karman kommer tillbaka. Så det här är dödens symbol, men ni ser att utanför här så lyser det. Så lyset finns utanför, men det är vi själva som skapar mörkret. Och här är ju Kristi gensamt på himmelens skyn. Det är faktiskt den heliga ande, och det är det som är lösningen på alltihopa. Nämligen att man tillger förlåtelsen och att man älskar sin nästa. Och att man inte ger igen, att man inte försvarar sig med våld. Man kan beskydda sig, men man ska inte försvara sig. Det är alltså lösningen som får skyarna. Alltså Kristi genkomst på himmelens skyar. Men skyarna försvinner ju när lyset kommer in. Och så är ju det som är lösningen. Det är alltså att man ska väck från allt våld och mörker. Och all ondskap. Alltså att man vill andra illa. Man ska hela tiden komma till tillstånd när man är koncentrerad på att försöka sprida kärlek och att nästan är ens största intresse. Va? Och det här är också symbolen på det tredje testamentet. Va? Och med detta vill jag också, vi har haft en fest i Danmark utanför Köpenhamn. Vi har en tradition sedan 3 år tillbaka att fira, inte Martinus fysiska födelsedag utan hans andliga födelsedag när han fick kosmisk bevissthet. Och det var i mars. Så för en uke sedan så hade vi den här festen till Martinus ära till invigelsen. Och vi startade klockan 1 på dagen och höll på till 6:30 om aftonen. Så det var ett stort program. Och med anledning av detta, en av dem som håller i trådarna är Jan Langekö. Och vi har tryckt ett specialnummer av tidskriften Den nya världens impuls. Som har funnits länge, men Rut som var redaktör har slutat. Och nu är det alltså Jan Langekö som har tagit över. Och han har gjort ett särnummer för att betona det här med att det är tredje testamentet och det är fortsättningen på kristendomen.
Kristendomen har så poängtet tidigare i några fördelar.
Nej, men det är tid nu, det är dags nu.
Ja, men
att visa sammanhängen.
För jag jobbar på Sternerskolan.
Ja.
Jag har läst lite, inte så mycket Sterner, men då poängterar det ju verkligen.
Ja. Men det här är den rena kristendomen. Kyrkans kristendom är inte den rena kristendomen.
Nej, men det skönjer jag. Men jag tänker på de andra religionerna.
Jo, men så länge de är avhängiga av den dogmatiska religionen så är de ju inte mottagliga för detta.
Nej, men jag tänker på Buddha.
Jo, men de är inspirerade, men de ska ju allesammans in i materialismen. Så att det är inga problem så länge de inspirerar de gamla religionerna så är det nog för den.
Ja, men jag har också läst Steiner och de beskriver forskningen mellan Buddha och Jesus.
Ja.
Det har nämnt upp den här att
Jesus hade ju fullt kosmiskt bevisst. Ja. Så
det är helt färdigt.
Okay.
Så vi ja. kan ha lite spörsmål och sånt.
Ja, ja, så är det
10 minuter.
Ja, 10 minuter.
Så ska
allt
vara klart.
Ja, det är grejt. Ja.
Det är
grejt. Ja.
För exempel, du sa det här med gärdedomen. Den på din framställning så,
ja.
Så skulle den försvinna. Hvis jag kände det riktigt.
Ja, alltså det är ju ingen lokal företeelse som kan frälsa världen. Varken judendom, kristendom, buddhism eller islam. Eller det är ingenting som är lokalt, som är tillpassat för något speciellt folk eller så. Utan det som kan frälsa världen, det är ju en förklaring på livet och tillvarelsen som alla människor kan ta till sig överallt i världen. På samma sätt som Martinus säger att man behöver inte diskutera att 2 och 2 är 4. Det är likadant i hela världen. Det är inte som så att i Japan är 2 plus 2 5. Va? Utan det enda som kan vara fälles för alla människor det är en analys av sannheten. Sådan verkligheten är, sådan livet är. Och det har aldrig någonsin tidigare funnits en heltäckande analys av livet. Så det är första gången i världshistorien som det kommer. Och det är alltså andra steget i kristendomen. Första, jo, jag skulle säga det också att Martinus fick en impuls när han fick sin invigelse. Att det var hans uppgift att föra Kristusmissionen vidare. Och om det var så att han ska föra Kristusmissionen vidare så måste ju han hänvisa till den som startade Kristusmissionen. Man kan ju inte föra kristendomen vidare utan att ta upp och förklara och hänvisa till upphovsmannen, nämligen Jesus Kristus. Och det är på det sättet som man ser sammanhängen. Och därför så är det bara tredje testamentet som är den relevanta benämningen på Martins verk.
Men tänk mer på att judendomen eller det gamla testamentet, ja. Det representerar den gamla ledestjärnan, kan du säga,
ja.
Som vill bli mer och mer väcka.
Ja, alltså det var ju nödvändigt. Det var ju ändå ett trin framåt i utvecklingen att man fick egendomsrätt och att man fick ett rättsväsen, va. Men idag så tänker vi, måste man börja tänka mer humant. Va? Och då måste man analysera att det finns människor som äger för mycket och människor som äger för lite. Och därför måste ju världssamfundet se till att fördela allting så att människor får sin rättmässiga del av ett gott liv. Och därför kan det inte vara några klassforskäller. I Sverige finns det politiska partier som säger det. Vi vill inte att det ska vara samma lön för arbetarna. Men det här är motsatsen. Det är att alla människor ska få samma välstånd. Naturligtvis ska alla ha det lika gott. Varför skulle det vara annorlunda? Om man säger att alla människor är lika mycket värda, så måste ju alla människor få samma goda liv. Hur kan man säga att människor är lika mycket värda, men vi ska ha olika löner och olika levnadsstandard? Det går inte ihop matematiskt. Ja, du hade någon? Hade du någon?
Nej, jag är bara en liten detalj. Jeg tenker på det danske rettskrivnings, den har vel forandret seg akkurat som her i landet også. Jeg tenker på, man skriver tre testamenter med I,
ja.
I stedet for J.
Altså det er, ja. Den forandrede seg i Danmark at man skriver med J, men Martinus tykte ikke at det var estetisk, va? For at om man ser på det,
ja.
så kommer jo bokstaven at hänga ned. Ja, okay. Så att han ville behålla det gamla. Va? Och alla kan ju förstå det gamla. Så.
Ja.
Så, och det är också någonting som kommer att bli ett världskänt begrepp. Va? Så man behöver ju inte ändra på det bara för att rättskrivningen sånt där.
Oh, ja, för det var en gammal dansk skrivformen.
Ja, det är det.
Det ligger väl kanske en beskyttelse i det också. Då, för det är ju många... Det var andra rättningar också som kallas för det tredje testamentet.
Ja, ja. Men det vill visa sig vad som är det
riktiga. Ja, men liksom så man inte blandar kanske
ja, ja.
Vid en beskyttelse där.
Kanske.
Ja, ja.
Men på andra språk så heter ju det så som.
Ja.
Hade du spørsmål?
Jeg lurer på hvor lenge siden der Abraham levde, og når var det egentlig det her startet?
Ja, det er et godt spørsmål, jeg vet ikke, men det er jo flere tusen år siden. Ja.
Abraham begynte å røpe seg ca. 1700 år før Kristus.
Ikke
før han.
Alltså man tror att han levde någonstans i södra Irak tror jag. Men alltså nuvarande Irak men han ville ju inte offra sin son och då så säger man att han ville vara lydig mot Gud och på den tiden så var det sedvänja att man skulle offra sin förstfödde son. Det var den finaste gåva som man kunde ge till Gud om man dräpte sin förstfödde son. Sån föreställning hade så fick man alltså, man gav sin son till gåva till Gud och då blev han glad och hjälpte en i livet. Va? Men så tyckte jag, Abraham, det vill inte jag göra, men jag vill vara lydig mot Gud. Och då fick han veta det behöver du inte heller. Och så offrade han en get istället. Men då tycker man i modern tid man behöver inte offra någonting alls för Gud behöver inga blodsoffer men på den tiden kunde man inte förstå det så det var i alla fall en human förändring och så likaså så kom man i konflikt med var det Lot eller tror jag någon kusin eller något sånt där och så istället för att de började bråka, kriga. Så sa han, om du går till vänster så går jag till höger. Och går du till höger så går jag till vänster. Så kan vi skiljas åt som vänner så slipper vi kriga. Så att han var ju för sin tid. Det var en ny tankesätt. Va? Men sedan krigade man mycket i alla fall. Va? Men det var en ny impuls, ny tanke. Så i den mentaliteten ska alla släkter välsignas. Och det handlar inte om att alla ska bli judar för att det är inte judiska folket som är viktigt. Utan det är mentaliteten.
inte något som med jödedom och tredje testamentet. Det är ju jödedomen som är den grupperingen som bär och brukar det.
Som
bär och brukar det gamla testamentet.
Ja, ja. Jo. Gamla testamentet har ju, alltså man kan säga det är intressanta är att den politiska kampen som vi upplever idag, det är en kamp mellan gamla och nya testamentet. Ja. Mm. Gamla testamentet är de konservativa. Och Nya Testamentet, det är de som försöker skapa rättfärdighet.
Är det något
sådant
sammanhang? Som judar och Gamla Testamentet, det som skedde med judar under andra världskriget.
Jo.
Är det något sammanhang där?
Jo, alltså nu är ju det så att för det första ska man inte tro att man föds som jöde evigt gång på gång. Utan man kan födas som jöde så länge man följer den identitet med det. Men det är inte som så, när vi blir frigjorda så finner vi andra identiteter än att man ska vara jöde eller man ska vara svensk eller norsk. Det är inte det som är det viktiga. Men så finns ju det en pedagogik, en anskolelses exempel. Alla människor måste ju få sin skepnad och karma. Och då menar han att det fanns en pedagogisk eller anskådelses exempel med judarna, folket som de hade krigat så mycket och de hade behandlat sina andra folk mycket dåligt. Och så var det liksom karma som hänger fast från tusentals år tillbaka i tiden. Men många människor fick ju en så mycket lidelseerfaring så de humaniserades mycket, mycket snabbt med en forcerad utveckling. Och många av dem som har genomgått det har ju blivit pacifistiskt inställda. Men de människorna nu som lever i Israel och sånt där, det är inte säkert att det är samma människor, individer som levde i andra världskriget. Va? Det kan vara tvärtom, det kan vara tyskar som blev i Israel idag.
Ja. Jag lurer på om Martinus har sagt något om den situation som är nu mellan Israel och arabvärlden, om det blir tvåstatslösning eller om man har sagt något konkret.
Nej, det har han inte. Nej. Men utan det var ju i sin begynnelse på Martinus tid, det hade ju inte kommit så långt. Man kan ju spekulera, det måste ju få sin lösning. Det kan ju inte fortsätta med att ett folk undertrycker ett annat folk. Och det kan inte fortsätta heller med att de som är undertryckta tar till våld. Va? Så att det är alla som tar till våld, de måste få sin skepnad. Alltså. Där är det mycket möjligt att världssamfundet får gripa in, kanske. För att Israel lyssnar ju inte på världssamfundet. Alltså. Och då hänvisar de till det som skedde i förrige århundrade. Men problemet är ju det att det var måste ju inte alls de som var med. Det var inte de som var med. Så de har ingen rätt att hänvisa till de människorna. För det är inte säkert att det kan vara helt andra
människor. Ni hänvisar till judeutredningen.
Ja, men man kan ju inte hänvisa till det och behandla människor lika dåligt.
Nej.
Och då de palestinerna.
Ja.
De var ju uppe där. Och undertryckte den?
Nej, men det har ju alltid varit en konflikt. De är ju kusiner etnologiskt sett. Ja. Så det har alltid varit. Men upprinnligt var ju det israelerna som erövrade landområden där det bodde palestinier. Alltså, eller det var olika folkstammar. Alltså, de har ju alltid varit i krig med varandra.
Men
det
bygger inte på Gamla Testamentet om att judarna ska ha det.
Jo, och där ser man faran med den religiösa tron och dogmerna, va? Att man kan inte bygga upp ett samfund på religiösa dogmer. Samfundet måste ju, det är bättre att det är sekulärt, va? Man kan inte ha en religiösa samfund. Ja.
Ja, men detta har ju med ett livsperspektiv att göra. Vi sa ett livsperspektiv. så skjønner du jo ikke det at det ikke jøde. Da følger du på en måte stammen, ikke sant?
Ja.
Derfor så tror jeg det at jeg vet jo ikke at det ikke var jøde I forrige liv, for jeg hadde jo ikke noe forrige liv. Det jo stammen som betyr noe.
Ja, just det. Ja.
Ikke sant? Man skal ja, men så blir den logikken helt feil.
Ja, ja.
Men den undertrykkelsen kanskje enda mer raffinert på en måte, eller den skjult på den måten, en volden som på en måte mer direkte uttrykk, altså, det,
ja.
Det ikke det?
Jo.
At det ikke noe penere å gjøre det på altså, den ene eller andre måten, da?
Nei, altså det...
Altså en ting å drepe og slå og kaste stein, men liksom hvis man undertrykker på en mer skjult,
ja, ja.
At det nesten en styggere måte, da.
Ja, altså...
Uten at man skal dømme det heller, så tenker jeg at...
Det som teller, det jo lidelsene som människorna får uppleva på forskjellige måter, men...
Ja, tanken like stark som... Ja, tanken kan være litt sterk hvis man ønsker at noen skal bli drept, eller
ja.
At et folk skal gå under. Da.
Men jeg tror at mange jøder, ikke alle, sådana, men de resonerer som så at I det andra världskriget så försvarade vi oss inte. Och det är en skam att vi inte försvarade oss. Va? Vi gick direkt in I koncentrationslägren utan att försvara oss. Men det var ju det riktiga för att då fick de sin karma så var det slut sedan, va? Men så säger de om det var en skam. Det ska aldrig mer hända att vi inte försvarar oss. Och så såg jag I en dokumentär på TV att det där som de kristna säger att när man blir slått på ena sidan så ska man vända andra sig till. Det är ingenting för oss.
Så. Men då får de bara ha det sånt.
Ja, ja, det är ju
lite.